välkommen till Prototyppodden med Thomas Deming, som idag befinner mig i en prototypverkstad, närmare bestämt hos Open Prototyping Södertälje, som är producent av bakom den här podden. Och därför hör du lite fläktar i bakgrunden och så här. Och idag har jag träffat prototypdirektören själv, Daniel Kjellander, som är förutom ansvarig för prototypverkstaden här en riktig, ja, jag tror att det är en titel som han gillar, nörd på detta med 3D-printing. Så det här avsnittet är verkligen 3D-print-inriktat. Och det kommer att handla om, ja, alltså när jag kommer in här i verkstaden, då är han vid en skrivare. Och det han berättar är att han håller på att skriva ut en 3D-printer. Ja, och där startar vi. Då förstår du hur spännande det här avsnittet kommer att bli. Trevlig lyssning.
Ja, här är vi i prototypverkstaden. Det är kul att ha ett poddavsnitt från verkstaden, är det inte?
Ja, men liksom från själva hjärtat.
Så. Ja, precis. Och vi sitter här med en... Ja, det vet inte ni som lyssnar. Men vi har en 3D-skrivare ute från 3D-skrivarverkstadsdelen ute här på ett av de vanliga arbetsborden, eller hur?
Exakt.
Vad är det du pysslar med här då?
Det är faktiskt så spännande som att vi håller på och 3D-printar en 3D-printer.
3D, jaha, ser man på?
Det är en av våra besökare här som är, han är ruskigt intresserad av 3D-skrivare men har ingen själv hemma. Och då tänkte han att då kan han komma hit och använda våra skrivare för att 3D-printa delar till en 3D-printer.
Alltså... Är det bara jag som får lite sådana här vibbar av replikatorer och Star Trek?
Ja, men det blir lite så. Och det är ett projekt här som vi ska dra igång nu där vem som helst egentligen som är intresserad av verkstaden får vara med. Det är ju att vi dessutom ska göra en 3D-skrivare som kan skriva ut mat. Och då har du ju en sån replikator från
Star Trek. Vet du, så här, en capricciosa? Eller vad är det?
Ja, men... Typ så.
Nej, men det, om jag har förstått, för du har ju förpratat lite med mig. Det är ju alltså, det är substrat, alltså själva olika typer av näringsblandningar.
Ja, och det, exakt. Och det kan vara, precis som du säger, en capricciosa, skämt eller inte.
Men kan det vara flera olika substrat?
Jajamän. Och då planen är att vi ska ha exakt hur många vi kan använda samtidigt har vi inte riktigt landat igen. Ja. Men det teoretiskt så skulle vi kunna ha egentligen hur många som helst. Det är bara en fråga om hur stor den är.
Ja, själva skrivaren kan man tänka. Men är det olika huvuden eller ska det genom samma huvud? Jag tänker när jag tar kaffe, ja. Och någon som inte dricker kaffe har haft choklad innan, ja. När man kommer till en kaffemaskin, så vill man ju gärna att själva munstycket inte är liksom, ja. Kontaminerat.
Ja, jag förstår. Jag är den där som dricker chokladen och,
ja,
kaffet.
Jag vill att alla lyssnare har hört nu vem det är som på något sätt sänker kaffet här på Open Prototyping. Ja. Ja, nej, men hur har man flera huvuden?
Man har flera huvuden då, helt enkelt. Och det, när det är just mat så är det så fiffigt att den behöver man inte värma upp själva munstycket. Så då är det, tänk dig en lång slang med en sprits, ja. I änden på. Ja. Då får man plats med flera munstycken bredvid varandra. Mm. Så då kan man köra, jag tror att vi kommer ha 4 munstycken. Ja. Och då kan man ha en med pizzadegen, en, ja. Med tomatsåsen, en med kanske något substrat av svamp då. Ja. Så lite ost på det. Ja. Men det går ju
precis, att göra. Precis, för själva behållarna då, de kan ju vara mix av substrat.
Jajamän,
det, ja, går, ja, precis.
Det kan du ha en mix, tänk till tandkrämstub där du har flera olika färger i samma, ja. Om du vill ha det.
Ja, just det.
Eller så har du ett per, så då kan du ju välja i mjukvaran hur du, vart du vill ha vilket substrat. Ja.
Det som jag vet, och som inte jag vet om lyssnarna vet, det är ju att du är ju egentligen en 3D-printer-nörd, förutom, ja. Att du är prototypdirektör här.
Ja, ja, precis.
Nu knackar jag lite grann, så vi tar och vi pausar lite här. Vi håller på med att printa en printer, så kommer Gustav här, så att det är lite, vi ska inte hålla på och poddinspela då. Vi har viktigare saker att göra. Men annars bara, om du har en viss form av simultankapacitet, har du det, Daniel?
Ja, ja, det är det.
Fast du är man, så, ja. Ja. Vilka är de olika teknikerna inom 3D-printing?
De som vi har här är ju egentligen bara den vanligaste som kallas för FDM. Och det står för Fused Deposition Modeling. Och det är kort och gott att man har plasttråd som man smälter och lägger lager på lager.
Men hur många olika sådana här tekniker är liksom mogna så långt fram så att det faktiskt gör saker?
Jag skulle säga 5-6 stycken som är olika som man använder industriellt. Sen finns det undergrupper till och med. Så att tittar man totalt så finns det 40-50 stycken. Men de vanligaste är FDM som jag precis nämnde. Sen så har man en som heter SLA. Och då har man ett flytande resin som man härdar med hjälp av UV-ljus. Och de skrivarna är ofta lite dyrare. Men där kan man få jättebra upplösning.
Ja, nu åker Gustav. Ja, hej då. Ja, det var kul. Ja.
Men där kan man skriva ut. Så att det finns ett litet YouTube-klipp på vår Facebook-sida. Där det finns, man kan se en liten snutt. Jag har skrivit ut smycken. Och där kan man få väldigt, väldigt, väldigt fin precision. Men de är lite dyrare och finns lite andra applikationsområden. Och sen det som är mest industriellt är det som kallas för SLS. Och då har man ett pulver, antingen metall eller plast. Det vanligaste är väl egentligen att man använder plast. Metall är så dyrt. Men, och då har man ett plastpulver. Det finns även keramiska pulver. Och då kan man skriva ut väldigt, väldigt fina detaljer. Och framförallt väldigt starka, ofta i nylon. Och då får man liksom produktionsklara, liksom den färdiga produkten.
Jag vet att du berättade för mig en gång lite om vad det är som styr utvecklingen av både teknologin och applikationen. Det är när patentet släpps. Du hävdade liksom att det här med att printa plast, när gick patentet ut för liksom första?
Jag tror att det var 2009 som det största patentet gick ut.
Och nästa stora patent som är på gång, var det någonting metall eller vad är det?
Nej, det var just det här, det som precis har släppts nu. Det var bara några år sedan, jag kan inte säga exakt på året så. Men det är några år sedan så släppte man det här SLS-patentet på pulver.
Okay.
Och det var skrivare som tidigare kostade miljontals kronor. Men fortfarande väldigt dyra. Mycket på grund av säkerhetsaspekten. När man har så fint pulver så är det väldigt brandfarligt och farligt att andas in. Det är ungefär som mjöl. Så tänk att du får mjöliga händer eller bakar, då får du det överallt.
Vill du inte att grotesk att få tag i det? En kilo mjöl! Ja, då blir det även en SLS-skrivare! Och det blir också det här.
Då kan man skriva ut den här gaffeltrucken som de slänger in.
Ja, precis. Ja. Hur lång tid tar det?
Det beror på skrivare, men ett par dagar.
Ja, det är ingen så här crash-effekt som man lyckas få till.
Nej, men det är inte det. Men det, och det ska sägas att 3D-printing är ju inte ett universal tillverkningsmetod som kommer slå ut allt. Men det är väldigt, väldigt kostnadseffektivt när det gäller speciellt små serier och så, eftersom att du har ett verktyg som kan göra allt. Du behöver inte borra ett hål, du kan skriva ut ett hål.
Är det något patent du går och väntar på? Att det där vore ju skönt om det släpptes.
Ja, men jag håller på själv lite grann med och ska göra metall 3D-skrivare. Och där finns det ett gäng patent så som ligger och kokar
i vägen liksom.
Ja, men de ligger lite i vägen och det, så att där väntar jag lite grann på att det ska trilla bort. Men det är häftigt, för att det är just det här med, det är stora bolag som har stora patent, och sen så ligger tekniken ganska stilla på grund av att de här stora bolagen har kanske inte intresse i att sälja till privatpersoner. Men när de patenten då går ut, eller man släpper dem till allmänheten, så då blir det helt plötsligt tillgängligt för alla, och då finns det fler kockar som kan baka. Men då finns det fler som kan vara med och utveckla och driva tekniken framåt. Och det gör ofta att man får en exponentiell utveckling i tekniken.
Precis.
Så att då kan det gå från att du har en leverantör och på 4-5 år så har du liksom 30-40.
Ja, Jag tänker här på prototypverkstaden i varje fall. Där, dels kör ju ni utbildningar på att bara använda enkel, kallar det för CAD, den här 360 Fusion till exempel som vi använder.
Ja, precis. Fusion 360.
Ja, jag brukar... nu förklarar jag varför jag har haft så svårt, för jag laddade ner den andra versionen, ja, den, 360 det. Fusion och ja, vet,
man måste göra allt baklänges.
Ja, det var skitjobbigt faktiskt.
Nej, men precis, ja. Fusion 360, det är ett gratis CAD-program som jag använder här, som vi har utbildningar i. Och det är jättebra av många anledningar. Det är ganska lätt att komma igång med, men väldigt kraftfullt fortfarande. Så det finns jättemycket information på nätet om hur man använder det, och det finns många YouTube-klipp. Lars Christensen finns det, en dansk filur som är fantastiskt duktig.
Förstår man vad han säger?
Ja, men han pratar engelska, så det är ganska skönt faktiskt. Annars hade det varit svårt.
Det kan jag hålla med om. Ja, jag var så där med danska nu, för att han gör så himla bra YouTube-klipp. Va? Så att jag... Nej, men det tycker jag är fascinerande, just att kunskap sprids så med så enkla medel. Upp med en kamera, jag visar, jag liksom spelar in bara så. Jag tyckte sista frågan här då, för vi har en till här i verkstaden som väntar på att få en genomgång.
Precis.
Vad är det viktigaste att tänka på, tänker du, när man gör prototyper? Jag byter liksom inriktning. Ja. Så här. Ja. Vad är liksom dina viktigaste tips för att lyckas i prototyp?
Jag skulle säga att det absolut viktigaste är att bara börja. För det är ofta så när man har en, och det är lite det som är syftet med verkstaden här. Man har ofta en idé som man går och kokar på, och sen så tänker man att det här, jag ska göra det här, jag ska göra det här, och sen så blir allting helt plötsligt jättestort och jättesvårt. Men om man kan, om man liksom försöker förkroppsliga, eller det är embodiment helt på engelska.
Ja.
Att man
materialisera,
ja,
liksom, fysikalisera.
Man gör någonting av det här. Idén som man går runt och bär på. Oavsett om det är gjort av sugrör, eller det är gjort av, om man har 3D-printat någonting, eller gjort något jätteavancerat. Men att man ska börja lo-fi. Man ska börja och göra enkelt av kartong, eller vi har skummaterial här som är jättelätt att använda. Och börja där, för att se liksom, vad är det här? Vad blir det här för någonting? Oavsett om det är en produkt, eller det kanske är en app. Appar är jättebra att skissa på papper och liksom ett blädderblock. Nu trycker jag på den här knappen och hamnar jag här.
Ja, just det,
så finns det olika typer av prototyper och pretotyper, och det finns allt möjligt.
Ja. Den här pretotyp, det är inte det pretentiösa.
Nej, precis tvärtom. Ja. Utan det är lite före prototyp, skulle man kunna säga.
Precis.
Det är väldigt, väldigt enkelt.
Ett mellansteg har jag hört, prototype. Ja. Är det bara som jag har hört? Eller, alltså, att man, om man i prototype skapar rymderna och liksom får en känsla. Alltså, i prototype, där provar man olika funktioner, alltså mellan olika funktioner.
Ja.
Och i prototypen, då är det liksom, då ska det vara en fullfunktionlig...
Exakt. Det ska ju, en prototyp kan man säga. Det ska ju, titta på definitionen på det, så är det alltså en fullt fungerande produkt egentligen i slutändan. Så att det kan man ju liksom ha i olika nivåer så.
Ja.
Men det, just det här som du sa med olika funktioner, det är väldigt effektfullt för att testa olika, om du ska ha, det är en kille här som håller på att göra glasögon. Och där vill han testa olika typer av snäppfunktioner för att sätta på olika, liksom skapa mervärde till glasögonen. Och då
kan man... precis. Ett paraply. Här är regnglasögon, här är det...
vindrutetorkare. Perfekt.
Ja. Men då är det nog ganska bra att köra en prototyp först, och sen går man in på en prototyp. För frågan är om vindrutetorkarna vill säga efterarbete eller paraply förebyggande, vilket som är bäst.
Jättebra fråga.
Ja, vi kanske inte löser den här och nu.
Kanske inte här nu, men som sagt, man kan ju komma hit när
man
vill.
Man kan ju komma till verkstaden och testa sig. Ja, men vad kul, Daniel, att du tog dig tid att vara med i prototyppodden.
Ja, men självklart.
Då får vi ta hand om, det är egentligen du som ska göra det, för jag kommer ju bara vilseleda.
Det kan ju bli spännande.
Ja, det kan det bli, men vi ska inte ta det idag. Nej. Ja, men tack så bra.
Tack själv.
Tjena.
Hej.
Du har lyssnat till Prototyppodden som produceras av Open Prototyping Södertälje, prototypverkstaden som ligger hos Södertälje Science Park.